Anna Kinberg Batra står i centrum för ytterligare en kris och avgångskraven börjar komma. Vilka är hennes vänner och fiender i Moderaterna? Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik med mig, Filippa Rogvall. Och idag i studion Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Och Anette Holmqvist.
Hej, hej.
Det har stormat runt den tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra, idag landshövding i Stockholm. Det började med att Aftonbladet kunde avslöja att hon anställt sin nära vän Anna Borgs som planeringschef på myndigheten. Den här tjänsten utlystes bara med en lapp i receptionen på Länsstyrelsen och Anna Borgs var den enda sökande. Varför är det här ett problem?
Ja, jag skulle säga att det är ett problem av tre olika skäl egentligen. Att Moderaterna har haft väldigt hög svansföring gentemot Socialdemokraterna när det kommer till rekryteringar. Att de ska ske efter kompetens och inte partibok. Men också att det uppfattas av allmänheten som att politiker gör andra regler för sig själva än för alla andra. Och för Anna Kinberg Batra själv, att hon verkar arrogant och som att hon står över regler som gäller för övriga.
Men liksom många tycker när man ringer runt och pratar i Moderaterna och så, och kanske även bredare utanför Moderaterna, så har många tyckt det var liksom ändå kul att hon kom tillbaka. Det har liksom varit ett sår här i Moderaterna, hur det var med hela hennes partiledartid som slutade med att hon avsattes utan att hon ens fick pröva sitt val. Här kommer hon tillbaka. Lite som Mona Sahlin och får en andra chans. Men sumpar det då.
Lite ja, som Mona Sahlin.
Så nu får vi se om det slutar som Mona Sahlin. Det vet vi ännu inte. Men det är ändå ett sår i Moderaterna som bara har rivits upp här igen. Och sen så är det klart att för Ulf Kristersson, besvärligt. Alltså, alla vet att valet av henne, att hon fick den här posten. Men det är liksom, hon hade inte haft dem nu, det var för honom. Och alla vet också att det är han som avgör hennes öde. Det gör ju att det här liksom blir en fråga, ytterligare en kris för honom att hantera.
Den här rekryteringen då av Anna Borgs, hon är gift med biträdande partisekreteraren Martin Borgs i Moderaterna. Vilka är den här duon?
Paret Borgs då är ju väldigt nära uppenbarligen Anna Kinberg Batra, umgås privat, Anna Kinberg Batra är gudmor till deras barn och så. Och Anna Borgs då, hon har ju själv, vilket gör det här känsligare, en bakgrund i Moderaterna. Hon har haft flera centrala poster för partiet lokalt. Först i landstinget, de har varit kanslichef och jobbat åt bland annat Irene Svenonius.
Just det, tidigare moderat toppnamn i Region Stockholm.
Ja, sen lite uppseendeväckande då i Moderaterna, för de som kan det interna livet i Moderaterna, så bytte hon hus och gick till stadshuset. Och det där är liksom...
det där stad och region står mot varandra.
Det har ju liksom, vi brukar ju beskriva som ett jätteproblem att de här husen bekämpar varandra. Så att hon har liksom haft olika centrala poster i Moderaterna innan hon blev rekryterad av Batra.
Ja, det man hör från partiet också om Anna Borgs är att man tycker att hon är kompetent och duktig och att hon skulle ha fått det här jobbet ändå om det hade utlysts på ett normalt sätt.
Jurist är hon i grunden.
Och sägs vara väldigt kunnig.
Nej, men det tror jag. Sen då Martin Borgs, hennes man då, han är ju supercentral, biträdande partisekreterare som du säger.
Vi pratade i förra podden om hans valvinnarprojekt som han var med och tog fram.
Ja, och sitter i partiledningen. Och han är liksom en av de här som kom tillbaka, som var i någon form av exil. Det var rätt många som var i exil under Fredrik Reinfeldts ledarskap, men som sen kom tillbaka och togs in. Och har varit liksom jätteviktig och då har lett de här valvinnarprojekten och så. Men hur central han är idag, alltså det Han fick inte följa med in i regeringskansliet. Han var ju jätteviktig kommunikationschef för Moderaterna inför det senaste valet. Fick inte följa med. Och det gör att en del har väckt frågan kring om han fortfarande har Kristerssons öra.
Och något som är lite kul att tillägga om just Martin Borgs är ju att han har ju funnits med i närheten av Anna Kinberg Batra ända sedan 90-talet. Han var hennes kampanjgeneral när hon skulle in i riksdagen och sa de bevingade orden: stockholmare smartare än lantisar. Det var ju en kampanj som kanske inte landade helt rätt. Men han är också i grunden dokumentärfilmare och kallades en gång i tiden för en borgerlig Michael Moore.
Jo, men det här uttalandet då från 1998 när hon var riksdagskandidat och mufftopp i Stockholm har ju förföljt henne under åren, minst sagt.
Och stockholmare är smartare än lantisar, tycker jag.
Men är det liksom...
Vad sa du nu? Att Stockholm är smartare än lantisar.
Ja. Men skriverierna om Anna Kinberg Batra slutade inte vid Anna Borgs, utan både Aftonbladet och TV4 har rapporterat om fler andra rekryteringar till myndigheten där det inte verkar ha gått helt rätt till. JO, justitieombudsmannen, granskar just nu 3 fall och det pågår 2 internutredningar. Och nyligen så bröt Anna Kinberg Batra tystnaden i TV4s Efter 5.
Även om det inte skulle vara formellt fel så är det jobbigt nu och ett problem att det är en kris. Men det var en annons.
Förlåt, du säger att den annonserade. Ni satte upp en lapp i receptionen.
Nej, det var en...
Var det inte så?
Det var en annons som gjordes. Det är viktigt att det är kompetensen.
Hur gjordes den annonsen då? Om det inte var en lapp i receptionen?
Av HR-avdelningen. Det är klart att det här ska göras i ordning. Jag är myndighetschef och det är en myndighet.
Men beskriv då. De uppgifter vi har fått är att det var en lapp i receptionen. Stämmer inte det?
Det är en medieuppgift som har varit omkring. Och jag kan förstå om folk reagerar. Det var en annons.
En annons i receptionen eller vad
då? Där står vad det är för kompetens man behöver. Nu ska ju justitie...
Var publicerades den annonsen, Anna Kinberg?
Det stämmer att den satt i receptionen.
Ja, det var en lapp i receptionen.
Det var en annons som sattes upp där. Nu ska justitieombudsmannen granska
det. Det blev en lek med ord. Det var alltså en lapp i receptionen.
Det är klart jag tycker att det...
Hur landade Anna Kinberg Batras försvar?
Ja, men jag skulle säga att det här är ju skämskudde eftersom hon har ju själv jobbat som PR-konsult, så hon borde veta bättre än så här. Det här att hon försöker avleda genom att peka på en sidofråga som att nej, det var ingen lapp, det var en annons, men den hängde ju bara i länsstyrelsens reception. Det har ju folk fnissat åt och tyckt att ja,
det här har blivit en viral hit i sociala medier. Jag ser till och med några på YouTube som gjort en låt dedikerad till den här inslaget.
Det är ju en helt katastrofal hantering det här. Och just det här hennes oförmåga att medge att hon har gjort fel. Det påminner ju för många om hur det var under hennes partiledartid. Alltså och det blir ju för många när man ringer runt och pratar med Moderaterna så säger ju många det. Men det här... visar ju verkligen varför det inte funkade. För det är ju så att så här, efter, det har ju verkligen varit ett trauma det här att hon avsatte som fick aldrig pröva sitt val, och det har ju liksom lastats en del av dem som var med och drev bort henne, men någonstans så får ju de lite av en upprättelse här som det uppfattas internt.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kinberg Batra beskriver den här situationen som en förtroendekris upprepade gånger i intervjuer. Ett begrepp som också lånat sen av statsminister Ulf Kristersson när han har fått frågor om Anna Kinberg Batra. Ni nämnde att han är pressad av den här situationen, men hur pressad är han egentligen?
Ja, men det är klart att det här är inte någon önskvärd situation för en statsminister någon månad före ett val. Det är ju EU-val i juni. Och dessutom är det ju inte helt enkelt att hantera eftersom hon är hans företrädare. Hon har redan fått då en fin reträttpost efter att ha blivit avsatt en gång. Så det är klart att det här kommer nära honom.
Det är tydligt tycker jag när man ringer runt och pratar med Kristerssons folk att de har verkligen försökt hålla det här ifrån honom och säga att det här är på Slottners bord. Och prata med
civilministern och Kristdemokraterna.
Ja, men alla vet ju att det inte är så, att utan att ytterst det är Ulf Kristersson som avgör hennes öde. Men, och det man hör tycker jag när man pratar runt i regeringskansliet och så är ju att det här är ett sånt högnivåfall där insatsen är väldigt hög för många inblandade. Så det gör ju att alla tunga tjänstemän i regeringskansliet från de olika partierna och så är inne i det här.
De har precis kommit ur krismötena om könstillhörighetslagen.
Ja, men det blir ju så att de dras in i det, för det blir ju väldigt viktigt här att det sköts, att det här hanteras rätt. Och det liksom gör att många fler involveras i det än det annars hade gjort.
Men om man bortser från regeringen då och kollar på partiet Moderaterna, hur snackas det om Kinberg Batra där?
Ja, men när man ringer runt är det tydligt att det här står väldigt högt upp på agendan. Det är det enda man pratar om, sa en person som jag ringde till igår. Och många tycker att det här har fått pågå alldeles för länge nu. Olof Svensson på Aftonbladet, som var den som avslöjade det här, han kom ju med första publiceringarna redan i mars. Och det här har bara rullat på. Så om inte det här hanteras så kommer det att fortsätta att grävas fram nya saker, är det flera som har sagt till mig.
Ja, det är många som försökt haka på. Det har varit rymdmiddagar som har bokförts fel och så vidare.
Precis, och det kommer komma nya avslöjanden. Mycket talar ju för det.
Något som jag tycker är lite intressant när man pratar runt, det är ju liksom en uppfattning som finns inom Moderaterna och borgerligheten på att man är dåliga på att hantera drev, och att det finns en önskan om att man ska bli lite mer som Socialdemokraterna, som ju liksom moderater ofta liksom ändå ser upp till när det handlar om
maktutövning. Hur är de då i kris?
Nej, men det här lite Göran Perssonska ledarskapet, att man låter inte media avsätta någon, man bestämmer själv. Sen kan man sparka liksom, som han ofta gjorde, att han höll emot och lät inte media avsätta någon, men sen en stund senare hade han inget emot att byta ut någon. Men att det är liksom en känsla inom Moderaterna att det har varit att det är för ängsligt. Och till exempel då PM Nilsson nämns ju som exempel av en del.
Alltså de plockades in som statssekreterare från Dagens Industri.
Ja, men avgick, eller så hamnade den här ålskandalen, och då säger en del när han hade då tjuvfiskat ål att nej men kom igen. Alltså det där är ju liksom, i många moderata kretsar sågs det där nästan som en merit, lite som en Gösta Bohmans dass där. Det var ju liksom sent 70-tal, men det liksom, var liksom en del av hans liksom varumärkesbyggandet kring den gamla moderatledaren Gösta Bohman och sådär, att han inte hade följt myndigheternas regler hur man tömmer dass ute på sin ö i skärgården. Men Kristersson bytte ut honom så, och att det är för ängsligt, och att man sossar hade inte gjort så, säger man.
Men det formella ansvaret ligger då på civilminister Erik Slottners bord?
Nej, men formellt så är det ju så. Frågan om statlig förvaltning ligger ju i civilministerns portfölj, och en landshövdings roll är ju på något sätt att vara regeringens förlängda arm ute i länen och Sverige. Men såklart är det Ulf Kristersson och Moderaterna som avgör om hans företrädare tillsätts, och om det nu skulle säga att hon skulle avsättas, så självklart har Ulf Kristersson ett finger med i spelet där.
Ja, men jag ringde några kristdemokrater som bara började skratta när jag frågade om det är så att Erik Slottner avgör det här, för det är liksom så dum var frågan att det är så givet, ja. Precis som man säger, att så här, ja, men att det är självklart att det är Kristersson ytterst som avgör det här.
Det har varit ganska tyst även från oppositionen. Magdalena Andersson var hos riksdagsjournalisterna idag och kallade rekryteringen av Anna Borgs för omdömeslös, men pekade då på att det var Ulf Kristerssons fråga att avgöra. Vad tror ni, vad är strategin framåt nu?
Ja, om man ser från regeringshåll så är det i alla fall en person som jag pratade med igår och som kan mycket om hur sånt här brukar hanteras, tolkade att det är så tyst från regeringskansliet som att man nu håller på att hantera det här, att man försöker hitta en lösning på frågan. Men som den här personen sa, så hur regeringen än gör så kommer den att få problem. Avsätter man Kinberg Batra och gör henne till generaldirektör i regeringskansliet, vilket brukar vara det klassiska,
att
man hamnar, exakt, att man hamnar i den klassiska elefantkyrkogården, då brukar det bli uppmärksamhet kring att det här är en person som får fortsätta ha en hög lön men inga specifika arbetsuppgifter.
Någon utredning kanske?
Ja, möjligen efter en tid brukar det vara så. Samtidigt behåller man henne trots kritiken, så kommer det uppfattas som att regeringen accepterar att till exempel fackliga företrädare har larmat om bristande arbetsmiljö kring henne. Så oavsett hur man gör så får man problem. Men det man gör just nu är kanske överväger vilket problem är lättast att hantera.
Ja, alltså det jag hör att än så länge så finns det inte riktigt fog för avsked här. Det är inte så att det är liksom en, det har ju börjat närma sig, och det som framförallt har gjort det så bekymmersamt är ju Anna Kinberg Batras egen hantering. Men det här är ju liksom att tillsätta och avsätta en myndighetschef är ju en ganska formell process, och att man klantar till det i media, det i sig är ju inte fog för att regeringen ska fatta beslut om att sparka henne.
Så vi inväntar JO-granskningarna då?
Ja, men det framstår ju som det, om man inte får henne själv. Det hade ju varit ett enkelt sätt att man får henne själv, för det är ofta så man löser sånt här, att kliva av.
Ja, men det är ju flera som jag pratar med som tror att det kommer att sluta med att några tunga företrädare för Moderaterna åker hem till Anna Kinberg Batra och övertygar henne om att...
Hem till Tessinska palatset.
Ja, att det är det viktigaste att du lämnar själv.
Efter politiken så har ju Anna Kinberg Batra lyckats visa en lite mer folklig sida av sig själv. Hon har ju bland annat medverkat i SVTs populära frågesport Muren.
Båda svarar kvickt. Per Nuder, mannen i mitten. Helt korrekt. Det är något man har sagt sen dess. Det satte sig verkligen.
Så blir det köttberget. Lite här och lite där.
Precis.
Oväntad humor av Per Nuder där. Han är inte känd för sin humor, men han är ju rätt kul faktiskt.
Hoppas han tittar.
Hej Per.
Hej Per.
Varför ville hon ge sig in i det statliga maskineriet igen när hon hade en potentiellt lovande karriär i underhållningsbranschen?
Ja, det vet inte jag egentligen, men jag antar att det är att en politiskt intresserad person är alltid intresserad av att befinna sig nära den politiska makten. Och dessutom ska man ju komma ihåg att just i Stockholm kommer ju också det här uppdraget med ett tjusigt liv och ett boende i Tessinska palatset mittemot slottet.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Men om vi ska backa bandet lite då. Anna Kinberg Batra blev partiledare för Moderaterna 2015 efter Fredrik Reinfeldts hastiga avgång efter valförlusten. Hur ser ni tillbaka på hennes partiledartid?
Jag tycker det är, liksom, det är lite paradoxalt med henne och hela hennes liksom, ledarskap och partiledartid. Alltså, jag tror många av oss journalister som haft med henne att göra har ju lite den här känslan av att hon är ju liksom... kul och rapp och smart. Det låter liksom inga tvivel om det. När man stått och pratat med henne utanför kanske liksom i ett off the record sammanhang, att man har stått i något sammanhang och bara småpratat som man gör med politiker. Men sen helt plötsligt när man sätter på mikrofonen så blir det som att det är en annan person. Det där kännetecknar lite henne och liksom de här problemen hon har haft med kommunikationen som vi ser här igen.
Ja, men precis det där du säger. Det är ju exakt det som jag har tänkt på nu när jag har tänkt tillbaks på henne. Att man slogs av hur mänsklig hon kändes när man stod och småpratade sådär. Men så fort en tv-kamera sattes på så blev hon lite så här robotliknande och talade i talepunkter. Men om man ser det politiskt så är väl minnet av henne att hon uppfattades ju som en liberalt sinnad moderat. Och som... på något sätt aldrig lyckades förklara ordentligt vad menade hon med det här närmandet till Sverigedemokraterna. Och jag minns också att jag själv någon gång tänkte att det här påminner om hur Mona Sahlin kändes när vänsterfalangen i Socialdemokraterna hade tvingat henne mer eller mindre att ta in Vänsterpartiet i samarbetet inför, ja det var väl valet 2010.
Men det är ju liksom det här, jag tycker den parallellen är väldigt relevant, för det är också båda de, Mona Sahlin kom efter Göran Persson, en oerhört framgångsrik och stark ledare. Anna Kinberg Batra tog över efter Fredrik Reinfeldt, också oerhört framgångsrik och stark ledare. Och det är liksom en otacksam uppgift, och dessutom fick hon det enormt otacksamma i att hon ärvde hela den här decemberöverenskommelsen som ändå var liksom slöts på slutet efter valförlusten 2014. Den rödgröna Stefan Löfvens första budget följer riksdagen, så kom man överens alla partier om hur man skulle kunna låta Socialdemokraterna egentligen regera utan att oppositionen bedrev riktig oppositionspolitik. Och det där var ju enormt impopulärt. Och det följer ju bara efter 10 månader när Kristdemokraterna fällde den. Sara Skyttedal med hennes champagneflaska där.
Nuvarande folklistan.
Och det där liksom försvagade hennes ledarskap, skulle jag säga, inom borgerligheten. Och sen bara fortsatte det krypskyttet och sådär internt.
Opinionssiffrorna var ju låga och avgångskraven hade redan börjat komma när hon trädde fram på en pressträff 2017 i början av året och öppnade då för att samarbeta med Sverigedemokraterna.
Alltså i frågor, där enskilda frågor där det finns förutsättningar att komma överens, så tycker jag inte att vi ska utesluta att bilda majoriteter med Sverigedemokraterna. Det betyder ju att man måste prata med varandra i utskotten.
Vad föranledde att hon tog det där initiativet?
Det var en dramatisk omsvängning det här, får man
ja,
säga.
Ja, verkligen. Det var det ju. Det var ju helt enkelt, Moderaterna hade ju en jobbig period när Reinfeldt hade lämnat. Det var, partiet var ju ganska vilset efter honom.
Det var det verkligen. Det var väl så att det här gick liksom för, man hängde ju inte med. Man kommer ihåg, jag kommer ihåg den här pressträffen, hur de spelade upp inför den, att det här kommer komma ett stort besked, och då står man ju där på helspänn, och så var det verkligen så här. Det var verkligen stort. Man fick liksom, det var ju omvälvande det här. Liksom det första stora steget som tas inom borgerligheten, att man ska börja samarbeta och söka stöd hos Sverigedemokraterna. Då efter den här perioden med Fredrik Reinfeldt, när liksom Sverigedemokraterna hade varit paria. Så det var ju oerhört dramatiskt.
Ja, men för det var ju så verkligen. Under Reinfeldts tid så sa ju, kommer jag ihåg, Jimmy Åkesson sa någon gång i en intervju att Reinfeldts ögon lyste av hat. Han kände sig så otroligt mobbad egentligen av övriga partier, och framförallt då statsministern dåvarande.
Men problemet här är att hon inte lyckas förklara den här stora dramatiska omsvängningen. Det kom för mycket över en natt, för snabbt, man hängde inte med. Även om liksom, ja, men det här blev liksom, vi vet ju hur det gick sen, att Ulf Kristersson, han fullbordade ju det här, men det är ändå så att den här presskonferensen blev början till hennes slut som partiledare. Och det är ju det liksom som lite kännetecknar hennes partiledartid, att hon gjorde ju ganska mycket av det som sen Kristersson har surfat på. Hon inledde en omsvängning kring Sverigedemokraterna, men lyckades aldrig kommunicera på ett vettigt sätt så att folk köpte det, utan det blev istället en kris för partiet där de liksom tappade dramatiskt i opinionen. Men även liksom i en del sakfrågor, migrationspolitiken började läggas om och så, men hon fick ju liksom aldrig, hon fick aldrig cred för det.
Vad var hon för typ av ledare? Alltså varför fick hon så snabbt problem?
Ja, men det sades ju att hon försökte på något sätt anamma Fredrik Reinfeldts ledarstil. Han var ju internt, tvärt emot vad folk utåt förstod, känd som en väldigt auktoritär och ganska hård ledare. Jag minns att en moderat sa till mig en gång att han kunde skälla ut folk så att håret blåste bakåt. Och så är det ju de som nu ser det här som kommer fram från länsstyrelsen och känner igen sig och menar att, ja, men Anna Kinberg Batra, hon har en tveksam ledarstil, att hon är auktoritär internt, hon har för bråttom, hon är...
Höga krav,
ja.
Det var ju verkligen så att hon, jag tror att hon verkligen försökte hålla i hans ledarskap, Reinfeldts, men då med den stora skillnaden att hon var inte en statsminister, utan hon var en moderatledare med dessutom kraftigt vikande opinionsstöd, vilket gör att det kraftigt påverkar, alltså man tappar auktoritet internt. Det har vi även sett med Ulf Kristersson, hur det har påverkat honom. Men och det är liksom intressant tycker jag, för att hur hon tillämpade det här, hennes ledarskap, för det var ju ett fall som jag tycker är värt att påminna sig om. Det var ju när Niklas Wykman då, som var då
idag finansmarknadsminister.
Ja, och som ofta beskrivs som någon form av ledare för en, liksom en intern opposition, falang i partiet. Han och Hanif Bali gick, som också var riksdagsledamot, gick emot partilinjen i en fråga där man röstade om att erkänna, det rörde folk, alltså synen på folkmord i Mellanöstern av minoriteter. Och för Moderaterna var det där liksom, partiets hållning var att det här är liksom ingenting riksdagen ska rösta om, men de gick emot partilinjen. Och det då Anna Kinberg Batra gjorde var att hon petade Niklas Wykman, som ju då är liksom en person som är hyllad av många internt, men omstridd, men har många har liksom verkligen trott på honom, var tidigare MUF-ledare och så. Hanif Bali petas.
De blev med sina poster i riksdagen.
Ja, jag för mig att Wykman satt i skatteutskottet och togs ifrån den platsen.
Nej, men de blev inte av med sina riksdagsplatser såklart, men det där var liksom, det var ju som en krigsförklaring mot den delen av partiet. Och sen var ju då, vet man ju då, Niklas Wykman senare central, det var inte bara han, men han var central i...
Det här har ju Anna Kinberg Batra själv skrivit om i sin bok.
Ja, han var central i petningen av henne.
När du säger vad hon själv har sagt, så kanske man också för ärlighetens skull ska säga att hennes bild av den här maktkampen har ju också handlat om, ja, att det var en maktkamp hon hamnade i, men också till stor del på grund av att hon var kvinna.
Mäktiga fiender helt enkelt i partiet. Och till slut så valde Anna Kinberg Batra att kasta in handduken, och Ulf Kristersson tog vid som partiledare 2017. Vad hade han för roll i spelet bakom hennes avgång?
Ja, men idag så är det väldigt många som poängterar att han agerade väldigt smart då. att han positionerade sig på en plats som inte omöjliggjorde för honom att sen kunna bli hennes efterträdare.
En intressant skillnad mellan, när man kollar på hur Kristersson har hanterat den här interna oppositionen och en person som Niklas Wykman, är just att Anna Kinberg Batra, hon sparkade honom och satte honom i kylan, vilket liksom bäddade för hennes fall, medan Ulf Kristersson och de runt honom, Gunnar Strömmer, så de har gjort precis tvärtom. De har liksom lyft fram Niklas Wykman. Han har blivit finansmarknadsminister, sitter där tillsammans med Elisabeth Svantesson som är finansministern, som är lite tillhör samma maktsfär som Niklas Wykman, men det har ju varit ett helt annat tillvägagångssätt.
Hålla fienden nära sig.
Ja, så.
Det är ett klassiskt Göran Persson-drag det också.
men sen är det ju så att det här är liksom, den här liksom interna, de har ju liksom, inte specifikt Niklas Wykman, men liksom de i den sfären har ju fortsatt att utgöra intern opposition även mot Ulf Kristersson, ska man ha med sig, trots att de delvis har kommit in i värmen då.
Hur är relationen då mellan Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson?
Ja, men det sägs ju att de står nära varann på det viset att de tycker politiskt egentligen ganska lika. Men att de inte är de närmaste kompisarna, utan att de snarare har umgåtts i någon slags vidare borgerliga högerkretsar. Bland annat på de här festerna som familjen Ulf Kristersson och Birgitta Ed har anordnat.
Det är inte exakt samma liksom maktsfär, men den är tydligt överlappande, tycker jag man ser. Och att en hel del av de personerna som fanns runt Anna Kinberg Batra, ja, men de återfinns liksom även runt Ulf Kristersson. Men det är liksom,
som paret Borgs.
Ja, som paret Borgs. Men det är ändå så att om man liksom snabbt tar de som var mest centrala runt Anna Kinberg Batra. Men det var Tomas Tobé. Han finns ju kvar, första namn nu för Europaparlamentsvalet. Jessica Polfjärd sitter också i Europaparlamentet. Hans Wallmark. De tre brukar beskrivas som Anna Kinberg Batras liksom närmsta förtrogna. Och det är ju inte liksom Kristerssons närmsta förtrogna, men de finns ju där definitivt. Sen finns det en del andra personer i umgänget kring som är väldigt, alltså båda är Anna Kinberg Batra, en av hennes närmsta är Mikael Storåkers som är liksom, jag menar, har haft en fot in i Moderaterna och varit med och lanserat den nya Moderaterna. Han har liksom varit lite svängdörrar mellan politik och näringsliv och kommunikation. Men
idag styrelseordförande för Operan.
Bland annat så, och Mikael Bindefeldt, alltså det är en del av så här kändisar som har liksom rört sig i umgänget mellan dem och så. Så att de har liksom ändå rört sig i samma kretsar skulle jag säga. Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson.
Kände sig Ulf Kristersson lite skyldig Anna Kinberg Batra att ordna fram ett nytt toppjobb till henne?
Kanske var det så, men man brukar säga att partierna tar hand om sina egna, och den här tillsättningen skulle jag tro var en del av det.
Hur tror ni att det slutar då för Anna Kinberg Batra?
Ja, jag har ju redan fått fel eftersom jag trodde hon skulle vara borta senast igår.
Vi kanske redan vet när podden är ute.
Ja, nej, men det man får höra är att än så länge så säger de i regeringen att det inte finns tillräckligt för att sparka henne, men det där kan ju förändras snabbt med anledning av de här då olika utredningarna som pågår, och det verkar ju inte som att hon själv avgår, men det är klart att om hon blir tydligt uppmanad av Ulf Kristerssons närmsta medarbetare till exempel, då är frågan om hon kan trotsa det.
Vi får se hur det går för Anna Kinberg Batra. Politikrummet är slut för idag. Vi är tillbaka nästa tisdag. Men redan på fredag kan ni höra vår nya extrapodd med Daniel Ingmo och Viktor Bart Kron. Tack Anette.
Tack så mycket.
Tack Thomas.
Tack, tack.
Och tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.